Hej, nu är jag snart inne på den sista tredjedelen av berättelsen. Jag vet att det är vissa mediapersoner och typ poddare som lyssnar, så om ni vill göra någon intervju eller något medan jag fortfarande är aktuell, så ja, jag förväntar mig inget men hoppas på allt. Och tack till MK, TD, SP, JL, HL och AN för Swish. Ni hjälper mig råd med mat, vilket kanske är viktigast av allt. Och jag dessutom tvingades flytta omgående, vilket innebar att jag förlorade 2/3 av en hyra. Vill någon annan swisha en liten summa är mitt nummer 073-875-5896 som jag kommer att inkludera i beskrivningen av avsnittet också. Jag lever inte på det här så ni behöver inte, men jag lever å andra sidan väldigt fattigt. Så om ni vill får ni jättegärna göra det. Tack! Dagliga bruk av centralstimulerande amfetaminliknande piller påverkade mitt välmående både positivt och negativt. Från 11 till 16:30 slog mitt hjärta snabbt och min mentala förmåga var förhöjd. Jag hade en hemlig drivkraft och det kändes meningsfullt att göra saker. Intressant och stimulerande att läsa eller pilla med små ting. Därefter, under avtändningen, hyperbolt beskrivet, slog hjärtat än mer snabbt och dessvärre ångestfullt. Och den lilla sociala energi jag hade kvar var svårmodig och krävande när den inte var avståndstagande. Kontakten med Jenny tog skada. Dagtid var jag mestadels upptagen i meningslösa sysslor, så pass att jag sällan initierade kontakt eller svarade snabbt nog. Om kvällarna skrev jag till henne med en oerhört ängslig laddning. Hennes ord vägdes på samma guldvåg som mina egna. Varje minsta formulering tolkades på värsta sätt. Det var varken kul för mig eller Jenny. I efterhand känner jag att jag slösade hennes uppmärksamhetens gåva. Hon visade större behov av mig än jag av henne, trots att hennes ord var så illa nödvändiga för att hålla mig över ytan. Men det var inte bara jag som visade prov på känslomässig osäkerhet i vårt sociala samspel. Jenny gjorde det också. Ofta hände det att hon skickade en bild. Hon hade vant sig vid att jag kommenterade hur söt hon var, eller reagerade med ett hjärta, eller smiling med hjärtan som ögon. När jag inte tyckte att hon såg så bra ut, det var stor variation. Oftast var hon extremt vacker, men ibland låg betoningen på fulsnygg i ordets första halva, kopplat till vinkel eller ljussättning. Eller när jag helt enkelt glömde reagera tillfredsställande nog, klagade hon över min bristande bekräftelse och jag fick säga förlåt och försäkra henne om hennes skönhet. När vi lyckades klämma in sessioner av ömsesidig onani med stön via Messengers röstsamtal blev hon ofta sur när hon såg att jag gick över till annat material än bilder hon tog och skickade. Jag förbannade funktionen som gjorde att man såg om ens vän var inne på konversationen samtidigt. Det var inte mitt fel att min sexualdrift var låg, kopplat till depression och prestationsångest. Hade Jenny varit i rummet med mig vore det en annan sak, skrev jag, när jag inte bortförklarade mig eller ljög om porrkonsumtionen. Ibland kompenserade jag genom att skicka en bild på min överkropp, mina höftben och mitt halvt skilda upparbetade stånd för att initiera sexuell kontakt. Men det var ju en högst narcissistisk handling, så jag är osäker på hur mycket det hjälpte. Förstod jag inte att det jag svälte henne på var bekräftelse för en allt mindre uppblåst kroppslig självkänsla? Vad fan hjälper en egen nakenbild då? Januari månad 2019 gick mot sitt slut. Jag bokade flyg tur och retur mitt på dagen den 18 februari till morgonen den 21. En helg helt tillägnad mig och Jenny för oss båda. Vi behövde det. Det var spikat. Återigen blev det till ett tillkännagivande för mina föräldrar. Förra gången, när jag skulle övernatta på First Hotel Kungsbron, hade mor min anat vad som skulle ske när jag uttryckte det som att jag skulle övernatta hos en kvinnlig bekant. Nu sa jag bara att jag skulle besöka en kompis i England över en helg. Dock blev jag tvungen att skriva en lapp med namn och telefonnummer till människan jag skulle till, som jag gömde på en plats min far kände till. Och som han bara skulle ta till i nödfall. Så pålitlig är jag att jag till och med skrev en felaktig men närliggande adress. Netflix skapade ytterligare ett hinder mellan Jenny och mig. En bokserie jag läste i 11-årsåldern var Lemony Snicket's syskonen Baudelaires olycksaliga liv. På engelska A Series of Unfortunate Events. Den slog hårt i mitt prepubertala sinne. Jag lånade alla 13 böcker från Södertälje stadsbibliotek. Och speciellt den sista volymen fick mig att storgråta när man fick sympati för skurken precis i hans dödsögonblick under min läsning av den på en bilfärd från Flen till Malmköping. Netflix hade gjort en tv-serie av hela bokserien med Neil Patrick Harris som antagonisten Olaf. Jag hade veckorna innan sett igenom How I Met Your Mother för fjärde gången, en serie jag ofta återkommer till kring jul, speciellt när jag befinner mig i perioder av något så när emotionell trygghet, och via vilken jag upptäckte bland andra Belle & Sebastian och Pixies. Det hade gjorts en filmatisering av barnbokserien i mitten av 00-talet med Jim Carrey som Olaf. Han var bra, men filmen omfattade endast de tre första böckerna, cirka en fjärdedel av hela serien. Jag var osäker på hur väl Neil Patrick Harris skulle klara rollen, men de fullföljde alla böckerna i alla fall. Det blev en nostalgitripp utan dess like. Jag mindes inte särskilt mycket av böckerna, men jag kände igen allt. Jenny vägde upp lite genom att se den nya Netflix-serien Sex Education. Men hon såg max ett-två avsnitt på kvällen. Jag kollade 3 timmar typ varje dag. Låg med mitt portabla VR-headset Oculus Go i min säng och stirrade upp på en konstgjord bioduk. Optimalt. Nu betalade jag till och med för tjänsten ur min sinande kassa. När jag tidigare hade använt Netflix var det via hackforms.org där jag betalade någon dollar för att vara parasit på läckta konton. Porren var dessutom magisk i VR, så inspelningarna av mina orgasmer som Jenny fick ökade något i frekvens. Men jag dröjde såklart mer och oftare att svara på hennes dagliga meddelanden. Hade jag väl lagt mig och påbörjat en 3 timmars session ville jag inte gärna avbryta förrän jag var nöjd. Det kunde alltså dröja så länge innan jag svarade, vilket säkerligen skickade oavsiktliga signaler om mitt ointresse. När vi pratade om kvällarna var jag så ful att jag drog till lögner om hur dåligt jag mådde över Samuels självmord som förklaring för min frånvaro. Sanningen var ju att jag inte alls mådde särskilt dåligt över det. Jag vanärade hans namn och nyttjade honom som en simpel plot device, ett sätt att ta mig från punkt A till B med minsta möjliga motstånd. Jag borde fan skämmas. Någon gång under januari månad åkte jag till slut hem till Simon Gärdenfors. Sitcom-klippningen kallade, så jag fick för första gången se hans lägenhet på Råggatan 14. Den var väldigt liten. Jag hade visserligen aldrig bott i en lägenhet och endast ett fåtal gånger besökt folk i sådan bostad. Men han hade 2 smårum förutom hallen och toaletten. Ett kök och ett sovrum med en väggmonterad säng. Där i fanns guldet, en massa seriealbum av Mike Diana, Chris Ware, Daniel Klaus, mängder av fanzin, ett helt hyllplan av hans egna fanzin Ukraina, Johannes Nilsson, David Liljemark, Daniel Ahlgren, Henrik Bromander, Pontus Lundqvist, ja, ni fattar. Jag blev rejält imponerad. Tekniksupporten klarade jag fint. I mitt utkast i det här manuset skrev jag: vem som helst med IQ över rumstempererat smör kan ju använda Google, vilket jag nog kanske kände efter 3 öl på Carmen, men som i efterhand låter orättvist. Folk är lagda olika helt enkelt. Jag ska också säga att satan var krångligt det var att avbryta Adobe-prenumerationen Simon betalade för. Han var tvungen att ringa upp något callcenter i Indien och jag fick rejäl sekundär telefonångest. När allt var färdigt tog vi varsin öl på 91:an, en sunkig, pissluktande bar inte långt från lägenheten. Efter att jag skrutit färdigt om att 91:ans tecknare också kom från Enhörna, som jag, frågade Simon intresserat om Jenny. Han hade hört UP-sittarkvällen och han var en av de första jag berättade om hotellnatten för. Jag hade skrivit något skämtsamt om hur jag hade haft vissa problem att få upp den. Men att jag i varje fall inte kom för tidigt. Och även en hel del meddelanden när jag mådde dåligt över den kring jul. Nu berättade jag om allt som hade hänt sedan dess. Relationer och sex är ju två av Simons specialintressen, så han blev en bra publik. Min hjälp med mjukvaran i kombo med min statistroll i mina problem ledde till att jag fick en inbjudan till premiärvisningen av avsnittet som Simon höll i Skalateaterns källare. Jenny blev rätt imponerad bara av att jag hade varit hemma hos honom, även om hon hade vissa åsikter gällande inredningen utifrån en smygbild jag hade tagit i lägenheten. Snart skulle hon bli än mer avundsjuk. Man fick bjuda med en kompis till den slutna tillställningen. Helst hade jag tagit med Jenny såklart, men då hon höll hus i ett annat land nöjde jag mig med näst bäst, Robert. Han lyssnade i varje fall på specialisterna. Och han höll med mig och Jenny. Anton var den roligaste. Albin var den man helst hade velat ta en öl med och Simon var den mest drivna. Kanske just därför har Simon varit den i gruppen som jag har sett upp mest till. När jag och Huselius gick ner i källaren och tog varsin plats, efter att vi hälsat på Fredrika och Trampe som tydligen kände Robert också, la jag märke till att one-liner-komikern Jonas Strandberg satt på raden framför oss. Han var en av Jennys favoritkomiker och hade även podden Rätt upp i verkligheten tillsammans med Johan Hurtig som hon gillade mycket. Med en bild av ryggarna och bakhuderna framför väckte jag avund hos Jenny. Det kändes skönt, den nollställde på ett sätt mindervärdeskomplexet jag kände gentemot Jonas Strandberg för att Jenny tyckte om honom så mycket. Min far hade givit mig och min bror en julklapp i form av en Viking Line-kryssning, buffé och allt, sehytt. Så ofta jag hade möjlighet skrev jag med Jenny då, en frekvens som låg väl i fas med min varierande energi med tanke på den bristfälliga mottagningen, wifi och mobildata. Hela situationen ekade skönt. Min och Jennys första plan hade ändå varit att ha sex på en liknande färja. Många av mina meddelanden beskrev hur jag önskade att hon var där med mig. Men en sak som var underlig hände. Samuels far skrev till min pappa när vi åt mat. Jag bryter mot budskapet i skrivande stund. Han informerade nämligen om att han inte ville att jag skulle prata med eller berätta för någon om Samuels död och omständigheterna kring det. Det kändes väldigt suspekt. Jag började gå i en massa funderingar som inte bör vädras i ett offentligt medium. Det kändes som min och Jennys kontakt inte var lika friktionsfri längre som den en gång hade varit. Under ett samtal började jag gråta när jag tog upp hur vissa skämtsamt elaka pikar eller retliga saker hon ibland sa sårade mig. Jag förklarade att det var så jag kände och hade känt hela tiden, men att jag inte dittills hade vågat ta upp det. Jag ville inte ställa några krav, inte skapa något motstånd för omedelbart socialt utbyte. Det var med stor skam jag grät, inte för att det är omanligt, utan eftersom det kändes löjligt att en för de flesta banal social förteelse väckte så starka känslor för mig. Jenny förklarade ömsamt och pedagogiskt att jag inte skapade ett mellanrum och ställde krav, utan att jag bara gav henne möjlighet att lära känna mig bättre och komma mig närmare. Hon ville ju inte såra mig. Jag grät. Jag skämdes. Och jag lät mig övertygas om att hon talade sanning. Att du glömt vilken tönt du var innan hon dök upp, tog din arm och la den om sig själv lördag kväll. Kanske att du framför spegeln igår inte var så nöjd med vad du såg. Funderade på hennes figur och på vilka sätt hon är snygg och på vilka du är ful. När det gick smidigt var det dock lika bra som någonsin förut. Problemet var bara att dessa samtal kom allt mer sällan. Under vår mest intensiva smekmånadsfas uppstod varken irritation eller tråkiga tystnader. Aldrig någonsin. Vi båda hade nog börjat märka att fasen sjöng på sista versen. Men lät det vara tyst. Vi kämpade igenom det enskilt på varsitt håll. Jenny hade ett lågintensivt, konstant arbete. Mina insatser var korta men intensiva toppar där jag la min fulla kärlek och uppmärksamhet på henne. Mellan storvulna handlingar, teckningar av henne, låtar och texter jag skrev. Desperata trestegs skutt. Jag fattade ju att Jenny drog ett mycket större lass. Jag var en snylt gäst som då och då utförde symboliska handlingar av uppskattning. Mitt liv må ha haft mening, jag trodde på Gud, men frågan var inte huruvida jag skulle tappa tron, snarare ifall Gud skulle överge mig likt Sodom och Gomorra på grund av bristfällig tro och dyrkan och dekadent beteende. Ett hjälpsamt mått var mängden musiktips jag fick. Under goda tider kunde Jenny skicka en låt om dagen, Beach House Ride, Martha Wainwright. Likaså kunde jag tipsa om Cocteau Twins av Montreal eller Linda Perhax. Musikintresset fick en extrovert karaktär. Det var högkonjunktur. Vi lånade och spenderade istället för att spara. När känslans ekonomi nu stod still försökte jag stimulera den med egna musiktips. Det gick så där. Det gick något bättre när jag gick tillbaka och lyssnade på något tidigare tips som jag då hade ignorerat. Jenny blev på bättre humör när hon var ute och drack med kompisar. Då kunde hon till och med berätta om mig väldigt kärleksfullt. Mannen hon umgicks med oftast var en före detta kollega, homosexuell, så jag hade ingen orsak att känna svartsjuka. Jenny hade till och med visat honom en bild på mig, fullt påklädd, och han tyckte jag var söt. Både smickrande och skönt, eftersom han inte var hetero. När hon en kväll skickade ett klipp från när hon var ute och dansade med jobbkompisar funderade jag över hur mycket gladare hon verkade vara där än i mitt online-sällskap. Veckan innan flyget sa jag till Jenny att jag skulle avstå från onani för att vara maximalt sprängkåt och kunna spruta inuti henne när jag kom dit. Det var ett löfte jag inte skulle hålla. Men insatsen höjde stämningen något. Hon kunde helt sonika komma på busigt humör och tisa mig med bilder eller beskrivningar av vad vi skulle göra. Hon blev mer involverad i vad jag gjorde istället för bara hur jag kände eller mådde. Och jag blev mer involverad i hennes liv en kväll. Jag hade suttit och sökt igenom gamla kyrkböcker med min pappa och fastern som också släktforskat. Efter flera timmars sökande genom skannade papper fann vi en släkting till min farfar som hade varit inspektor, ett ganska fint jordbruksyrke, ute på landet i Överenhörna. Jag fylldes av hybris och när jag snackade med Jenny på kvällen förstörde det lite stämningen. Vi båda var på gott humör. Jag hade ju förhöjt självförtroende och Jenny hade inget att vara på dåligt humör över. Störningsmomentet låg att jag insisterade på släktforskning som ämne. I början tyckte hon det var rätt intressant. Hon gick igenom sin härkomst. Långt tillbaka på sin mammas sida var de tyskadliga. Lika mycket visstes inte om pappan eller hans föräldrar. Jennys farmor var 95 år gammal om hon nu var vid liv och hade flyttat från England till någon söderhavsö. Irritation uppstod eftersom jag inte kunde släppa sökandet. Jag satt maniskt fokuserad på brittiska släktforskningssidor när Jenny pratade om något jag inte lyssnade på, vilket hon märkte och kommenterade surt på. Det började märkas hur hon störde sig på andra drag jag hade. En gång satt jag och sjöng för henne en låt jag hade skrivit några år tidigare.
Tackad vare du som sa det som det var och var så glad var också jag. Allt var så bra när allt var som det ska. Man anar ju att det ska sluta snart. Jag minns jag satte kaffet i min hals, jag dricker inte kaffe alls, den bittra smaken fick jag smaka på sen när du blev som en vän som har lämnat det. Minns du hur vi kunde konversera fina ord på ful manér i en akt att balansera, men ingen av oss fick man satt slutpetera. Klockan ringde bara ut när vårterminen tagit slut och hösten börjar om på nytt. Ja, men sommar så flytt jag med sommar, du förhållde mig. Klarspråkar ditt namn, mitt öra spetsat i din famn. Ett ord föll ner där tre fick plats, men jag väntade förgäves på ett överflöd.
Jag hann inte sjunga hela. Hon avbröt mig för att säga att hon inte tyckte om när jag gjorde det. Det hade inte med min röst att göra, men bara något i hela situationen som hon störde sig på. Hennes ord skar mig ändå. Men det var inte bara sånt under perioden. En del mer kärleksfulla samtal också. Den första kåta impulsen jag hade fått av Jenny hade ju orsakats av en lättklädd bild där hon såg ut att stå på scen. En kväll kom hon in på just det. Hon hade tidigare sysslat med burlesk dans. De senaste 2 åren hade hon inte gjort det, delvis eftersom hon såg en objektifierande och kvinnoförnedrande tendens i det hela. Men hon saknade det. Dels för att ändå var lite emancipatoriskt. Hon kände sig sexig och säker i sin kropp. Också att hon helt enkelt älskade att dansa. Just det kunde jag inte alls relatera till, men jag lyssnade med stort intresse. Det är alltid fascinerande att höra någon berätta passionerat om ett ämne. Jag uppmanade henne att börja med dans igen. Om inte burlesk så i varje fall något annat. Det tyckte hon lät bra. Jag ville verkligen förbättra hennes liv i den mån jag kunde. Under de sista skälvande dagarna innan flyget var Jenny i Marocko med sin syster, vars barn hade stannat hemma i Sverige med pappan. Jenny fyllde nämligen år, 39, vilket gjorde att jag inte längre kunde använda den i Parkliv interna benämningen 38-åringen. Ut med det gamla och in med det nya. Från och med då blev hon 39-åringen. Över en natt hade hon gått från att vara dubbelt så gammal till att bli 20 år äldre än mig. Inte samma tyngd i det. Syskonen var där för att fira bemärkelsedagen med en surfningskurs. Jag drog mitt strå till stacken och tecknade av en bikinibild Jenny skickade. Ingen av oss blev riktigt nöjd. Jag fångade många dåliga drag och få av de vackra. Men jag lovade henne ett ordentligt porträtt framöver som hon skulle få originalet av. Marokkos annorlunda mat och möjligen skiljande renlighetsstandarder gav Jenny någon form av magsjuka. Spydde gjorde hon i alla fall. Allt jag kunde göra var att visa sympati när hon orkade prata och i text samt hålla tummarna att hon blev frisk illa kvickt. Hon skulle åka tillbaka hem om någon dag och sen skulle jag komma på besök. En sån banalitet skulle inte få ställa till det för vår egna helg, bara för oss.
Are you about to run? You know I can't keep up. I could never run past you end of spring. It's the right of May, April's running out of breath. There's a rabbit posting her return, carrying predictions of Saturn. And a feline map, manuscript full and drawn. Underneath the mountain lies a train. Of digging up a grave, I was told I'd spot you with the wind. Stars have told you grown cold. How I felt it's a turning point, fun has been turned up. bird. I can see your back, but not your face. Very far from here, rabbits are grieving you. Very far in time, in a foreign place. On a foreign planet, far in space.